Det var Dante Brown med Voice of God och välkommen tillbaka till Hope Morgon denna fredag morgon. Klockan är 11 minuter över 8 och vi har René Lobos med oss i studion. Vi ber alltid människor en stor applåd, så här kommer René. Välkommen hit, kul att du är här.
Tack så mycket.
Nu får du hoppa lite närmare micken där. Men det är jättekul för oss att ha dig i studion så här. Vi kan inte bara börja med berätta lite om vem är René och vad gör du idag, var kommer du ifrån och vad gör du idag?
René Lobos, han är 36 år. Jag har
du har fem barn, sa du precis. Det är bra jobbat alltså. Du, min pappa hade varit stolt över dig alltså. Nu lyssnar han inte annars för det är så tidigt morgon. Men pappa, han fick också fem barn, va? Och han tycker att jag är väldigt seg. Jag har inte börjat riktigt än. Jag har några steg kvar. Men förlåt. Okay. Men kul, fem barn. Du, fem barn, du är 36 år gammal. Det är bra jobbat. Alltså. Bra jobbat till din fru.
Ja, så har jag min fru Daniela. Serpa Lobos. Vi bor i Solberga. Vad gör vi då? Ja, vi gör nästan allt som har med Guds kall att göra. Mm. Vi jobbar som klientcoacher, eller hon jobbar som klientcoach och jag som case manager på en avhopparverksamhet. Ja. En verksamhet som jobbar med skyddsplaceringar och så. Så vi jobbar med att få människor att lämna destruktiva miljöer.
Mm. Och du har ju levt ett liv i kriminalitet.
Mm.
Och den här veckan då, eller förra veckan, så exakt en vecka sedan var det. Mm. Så blev Einar skjuten. Och det har ju varit massa skjutningar i Sverige.
Mm.
Du har ju levt lite den här i miljön liksom.
Mm.
Innan vi går vidare och pratar lite om sådär, vad var det som tog dig ut, skulle du säga?
Det var Gud.
Ja.
Det var Gud, jag kan inte neka det. Jag kommer aldrig neka det. Jag har försökt ta mig ur innan utan hans hjälp och det gick ju sådär. Det gjorde bara att man föll tillbaka hårdare och hårdare. För varje gång man misslyckas med någonting och inte har Gud vid sin sida, det blir att fallet blir så mycket hårdare och det är så mycket ondare och det är svårare att ställa sig upp utan hans hjälp. Men den här gången så tog jag faktiskt, ja, jag surrender helt enkelt.
Mm.
Tänkte att det är det jag måste göra.
Wow. Men hur var din uppväxt då liksom?
Den var stökig. Bråkig, den var väldigt mycket stress, rädslor. Det var väldigt osäker var jag som grabb. Väldigt osäker och rädd.
Okay.
Så det var väldigt mörkt skulle jag säga.
Mm. Vad fick du in i kriminalitet?
Gemenskapen. Vara någon. Det var det här med att hela tiden... Jag jagade ju mycket uppmärksamhet av människor som jag inte fick det utav. Så då började jag söka över hos andra människor. Och då fick jag den uppmärksamheten. Men det var mycket att jag ville... jag sökte ju pappas uppmärksamhet och bekräftelse jättemycket. Och han kunde tyvärr inte ge mig det då. Så då sökte jag den i människor som liknade han. Och han levde ju också ett destruktivt liv inom kriminalitet. Så då blev det att... Jag blev påmind om honom. Så när jag var nära de här människorna, då kände jag att jag var nära honom.
Just det.
Ja, och sen så var det ju bara att man behövde... Ju mer bekräftelse jag fick av dem så ville jag bara visa att att de kunde använda mig. Så att jag ville inte bli lämnad av dem heller. Så det var just det som var grejen, att inte bli övergiven.
Hur gammal var du när du började på den här banan ungefär?
Jag var ganska ung, men jag såg inte mig som kriminell då, utan men nu när man tänker efter, nu när man arbetar själv med det, förstod man att det var väldigt tidigt då vi började. Måste ha gått i 4-5 när vi började strula ordentligt.
Just det.
Ja, 3-4-5 där man började.
Mm.
Då tänkte man bara att det var bus, men det var, ja, det är brott.
Du sa gemenskapen, så vad är det unga människor idag får i en sån gemenskap som är så, som gör att de, och vad var det som fick dig att så här in i den gemenskapen?
Jag tror att de unga killarna idag, de blir bekräftade. De blir den identiteten, den karaktären de går in i, för att det är det man gör. Man bygger upp en karaktär, en roll som du vill vara, som du vill att andra människor kanske Om du vill vara respekterad, fruktad, och då behöver du gå in i den karaktären. Så det är den karaktären du hela tiden vill att folk ska bekräfta dig i. Och ju mer, och när du känner att de gör det till en viss gräns och inte längre, då behöver du göra värre saker för att du ska få ännu mer boost. Och det var samma sak med mig också. Jag har ju inte växt upp och varit en skogstokig person, utan jag var snäll, rolig. Jag tyckte om var nära för skratt och sådär. Men eftersom jag sökte bekräftelse hos andra människor, då blev det att jag måste vara värre hela tiden, värre än den värsta i själva i gruppen.
Just det.
Så det var som en liten tävling hela tiden. Vem är värst? Vem gör värst saker? Så hela tiden, det är ju stress, det är man i press hela tiden.
Just det. När man då ska göra värre och värre saker, vad är måttstocken då liksom? Alltså, vad såg du upp till då? Och vad är det unga människor idag ser du upp till? Alltså just.
Det är en sån stor skillnad idag för att idag är det verkligen så här, vem skjuter någon i skallen först? Vem går hela den vägen? För oss var det inte att gå hela den vägen. När jag växte upp var det absolut inte mord vi pratade om. Det var absolut inte så som det är idag, utan det var vem gör det största, vi säger så här, inbrottet eller baxet, vem säljer mest, vem slåss bäst, för mycket vi slogs, mycket. Mycket, mycket våld med knytnävar och tillhyggen mer än vapen. Vapen var inte så vanligt att ungdomar hade, inte alls skulle jag säga. I den utsträckningen att en 15-14-åring går och bär på vapen, det såg jag aldrig när jag var i den åldern. Men det var mycket, förr i tiden var det mycket stor, att man skulle vara stor, tatuerad, och man skulle visa genom att du bara ser på någon att man blir fruktad. Idag är det ju inte så. Idag jag ser inte så många ungdomar som trycker eller som tar anabola för att se större och farligare ut, utan de ser ut som barn.
Små barn.
Ja, det är det som gör så ont.
Ja, jag vet.
Om man tittar dem i ögonen, och det är tomhet. Det är tomt. Och det är det som är hjärtskärande. Men,
ja, vi ska prata mer om detta. Vi har en låt här med Mack Brook som heter I Am Loved. Det var Mack Brook med I Am Loved. Vi har René Lobos med oss i studion. René, väldigt kul att du är här. Vi pratar lite om din uppväxt och sådär. Du hamnade i kriminalitet ganska tidigt. Kan du bara berätta hur hamnade du där? Du har liksom pratat lite om det, gemenskapen och sådär. Men hur såg det ut i ditt liv? Liksom? Vad var ditt liv som tonåring och ung vuxen?
För mig, jag har levt ett dubbelliv så länge. Och jag har märkt att det har varit det sedan jag var liten. Alltså man familjen och så, de kunde inte riktigt, jag tror aldrig att de aldrig har sett den sidan av mig på det sättet, även om de såg att jag gjorde, att jag var i fel banor, i fel väg, men de har ju sett René, liksom. De har ju sett mig, vem jag är när det gäller mina fastra kusiner, alltså, de har inte, så det har varit, man har levt ett dubbelliv så länge att till sist det andra livet tog över helt och hållet, och jag kunde inte riktigt vara, för jag var väldigt duktig på att anpassa mig och skifta, men det var svårt för dem att se det hos mig. Så jag tror att jag gick in i kriminaliteten där när jag fick flytta till min pappa. Efter ett tag så det var mycket problem med socialen, skolan, mycket bråk, slagsmål, och ja, mamma kunde inte riktigt hantera mig, och det förstår jag ju. Men så jag fick ju, min pappa hade flyttat tillbaka till Stockholm, och då fick jag ju flytta tillbaka dit. Så det var ju inte en briljant idé, men det blev så.
Jag förstår.
Och där började det.
Ja. Och hur slutade det, om man säger så? Eller vad, du...
Hur länge var du inne i den här livsstilen?
Från att jag flyttade dit.
Ja, du började med kriminella saker när du var 9, 10, 11 ish?
Ja, 10 ish. Ja. Uppåt.
Och när kom du ur liksom, den här livsstilen?
Jag kom ur den 2016, 6 november. Det var då jag döpte mig. Innan dess, jag hade försökt lämna. 2015 så kom jag ut ur, nej, 2016 kom jag ut i anstalt, från anstalt. 24 september kom jag ut, och jag fick ju hjälp av en verksamhet som ville hjälpa mig. Och det var, jag försökte, jag hade med drogfri och sen, men man föll tillbaks. Det var, men sen så kom jag till Santa Clara kyrkan, och det är där kom bomben.
Berätta om bomben.
Oj, 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 den bomben. Jag blir skakig än idag. Det har gått snart 5 år, tror jag. Jag kommer ihåg att jag gick igenom jättemycket perioder, mycket så panikångest och allt, för att ha levt så mycket i pressade situationer och i så ångest och smärta, och från att komma från det till att hamna i en situation där man hänger inte längre med kriminella vänner, du går inte på kriminella möten, du har inte en telefon som ringer stup i kvarten, och det är möten och det är stress och det är begravningar, och till att få lugn och ro i kroppen, och jag kände, kroppen kunde inte riktigt så här känna igen det, så jag började lida av så mycket panikångest av att det var så lugnt i mitt liv, vilket var jättekonstigt. Men så jag kommer ihåg att det var så mycket strul hemma, jag fick flytta till en sån här hotellägenhet någonstans, och jag stod där med mina kassar, förstår ingenting liksom, vad håller jag på med, jag har inga pengar på mig, jag har ingenting här, varför gör jag ens den här resan? Så ringer mamma mig och säger att hon ville bjuda med mig till en... För hon var så söt. Hon bara, jag har hittat en ny församling. Jag tänkte, wow. En till. Jag tänkte, ja. Men nej mamma, det är okej för mig. Så jag bara, men jag ville jättegärna träffa henne. För jag mådde ju inte bra. Hon sa det. Hon bara, men följ med mig, så bjuder jag på käk. Så jag bara, lätt. Lätt. Så träffades vi där. Och då sa hon, men kom förbi Santa Clara kyrkan. Vi ska bara gå in där. Och Santa Clara kyrkan, den är så... kopplat till min pappa, för han brukade, även om han var så kriminellt belastad som han var, och så kunde han hade jättemycket kärlek för hemlösa och narkomaner och så han brukade alltid vara, han var kopplad till den kyrkan, för den kyrkan gör mycket, mycket för dem. Och så jag tänkte om jag kan gå dit och passa på och tända ljus för honom och så. Sen när jag kommer dit, det är fullt av människor, alltså fullt, och det är då Hillsong församlingen som jag går i som har abonnerat den kyrkan. Och jag tänkte så här, för det första tänkte jag, vad har de gjort med kyrkan? Det var, du vet, allt ljus och musik, och jag tänkte wow, men i början där fick jag inte ens komma in, för det var fullt. Och du vet, jag var en väldigt lättkränkt människa, du säger inte nej till mig, och om jag ska in någonstans och du sitter och stoppar mig från att komma in någonstans, det är inte bra. Och i mitt huvud är det, oj oj oj, vad jag inte tyckte om den där personen som tjänade, var där som volontär liksom. Jag var så otrevlig mot den personen. Men sen så ser min syster bara, nej men vi har en plats till honom, vi har en plats till henne. Och så hon bara, men välkommen in. Jag bara, jag sa ju det. Jag bara gick in så jättekaxigt, trodde jag. Jag var all that. Men sen så står jag där under lovsången då. Ja, först och främst så tittar jag runt på alla människor. Och jag känner mig så oren. Jag känner mig så ovälkommen. Inte att de fick mig känna mig ovälkommen. Jag själv kände mig att jag inte tillhörde. Jag ska inte vara där. Det var för heligt. Det var för rent. Men mitt under när han predikade, passen, det kändes som att han pratade om mitt liv. Vilket gjorde mig ännu mer irriterad. För jag trodde att min syster och min mamma hade stått och snackat med han innan. Och det gjorde mig ännu irriterad. Men det var typ så här, hur många personer det var där inne, och visst, absolut, så skulle han göra hela det mötet för mig liksom. Men det var, han touchade mig i det han sa, och sen så kom lovsången, och där fick jag uppleva den heliga anden som jag aldrig i mitt liv har upplevt honom förut. Aldrig har jag upplevt honom så starkt, att han kom som en bomb. Han sprängde upp den där stenen som är bara runt mitt hjärta, som hade blivit som en mur som följden raserades där mitt och då. Och jag tänkte, jag bröt ihop, alltså jag grät och grät och grät, men det var okej, för att jag grät av en lättnad, inte av sorg och smärta. Och det kändes som om verkligen att heliganden sa att välkommen hem. Det är bra nu. Nu just det. Ja, att jag, och det var där. Ja, det kändes som att jag kände mig älskad.
Var det någon som bad för dig sen eller så här, eller?
Ja, det var ju sen så var det ju att pastorn pratade om att man skulle lyfta upp handen om man ville ta emot Jesus eller komma tillbaks till honom. Vilket jag kände att jag behövde komma tillbaks till honom. För jag hade ju lärt känna Jesus förut, men inte sen så lämnade jag. Det var en liten kort period. Och jag kände, ja men jag behöver ju komma tillbaks till honom. Alltså jag behöver verkligen, han får jättegärna komma tillbaka som inte, för att det finns mycket att flytta in till. Det är ganska smutsigt här inne, men jag tänkte han är ju bäst på att sanera sånt. Så då sa han, alla blundar och ingen kollar åt sidan, respektera den bredvid och sådär. Och han sa, jag kommer inte skämma ut eller peka ut dig. Så blundade och jag blundade och så han bara, jag räknade till tre så lyfte jag upp handen på tre. Det var som att jag lyfte upp båda händerna. Jag kunde lyfta fötterna, det hade också gjort det. Så jag bara, men jag vill ta emot Jesus i mitt hjärta. Jag vill att han kommer tillbaks. Så blundade jag, så han bara, okej, ni kan öppna era ögon. Så efteråt så kom, när vi gick därifrån, så kom en person fram med en bibel och sa, men jag såg att du sträckte upp handen och så. Och det första jag tänker bara, alltså, vad håller han på med? De sa att de inte skulle se.
Ja, exakt, exakt.
Det var ingen som skulle kolla, va? Du sitter och ljuger här. Ja, jag blev så lack, jag blev så arg, irriterad.
Alltså.
Och han ville ju bara ge mig en bibel, han ville bara välkomna. Men jag bara sa, uff, kom inte i närheten av mig. Så det var, jag
var jättebra. Genom boxen.
Nej, men så, ja, jag minns han än idag, fantastisk människa. Alltså det, men efter det så kom jag ut där och jag kände den kvällen att jag hade inte den här panikångest. Jag till och med glömt bort, för den brukade komma på kvällarna. Och jag var ganska van att den brukade komma, men just den kvällen tänkte jag inte på det. Jag satt och bläddrade på den där bibeln och så somnade jag. Och jag kom att tänka på, wow, jag fick inte panikångesten igår. Men det, sen fortsatte jag, gick tillbaka till att hänga med vissa personer som var kvar där, för att jag ville ju visa dem Jesus. Jag var så här, ni måste, det här är helt flippat, ni måste följa med. Men det gick, alltså det var ju att jag började hänga mer med dem och då drogs jag ju längre närmare dem.
Jag förstår.
Och sen så slutade det med att vi skulle fira en person som hon hade fått ett jobb. Och då skulle vi fira med glas. Hon drack en vin, min vän drack en öl och jag skulle dricka min läsk. Och då säger jag, men man kan inte skåla utan alkohol. Och det är någon, jag bara okej. Okay. Så jag, okej, okay, jag tar en öl då. Sluta med att kokainruset kom in igen. Och det skulle bara vara en öl, men det var inte bara en öl. Utan det blev att vi höll på och drog massa kokain. Och jag kände mig så smutsig. För där kom skammen, ångesten på en helt annan nivå. Än vad den redan var innan. För jag hade ju sagt, vad gör jag? Han renade ju allting och så går jag och gör det här igen. Men då bestämde jag mig för att döpa mig. För jag tänkte så här, men jag hade hört om det här med dopet. Och då kände jag så här, men vi testar det här.
Wow. Och där hände någonting. Vi ska strax komma tillbaka till vad som hände efter dopet. Men det hände någonting. Nu ska vi lyssna på Shane Breaker med Zach Williams. Det var Zach Williams med Shane Breaker. Vi har René Lobos med oss i studion. Vi pratar om vad som hände i ditt liv efter du... När du tog emot Jesus, började tro på Jesus och du lät döpa dig. Mm. Vad, för de som har precis hoppat in här nu, så René, du hade ju ett liv i kriminalitet. Mm. Du har suttit inne ett tag. Yes. Men din mamma drar med dig till kyrkan. Och så börjar en tro på något sätt. Eller du kom tillbaka till Jesus. Du hade haft en tro innan och så. Mm. Men så bestämde du att nu ska jag döpa mig.
Yes.
Och där så bryts någonting. Eller någonting händer.
Yeah.
Hur kan du prata lite om det?
Det var ju så trött på att hela tiden falla tillbaka. Inte bara i droger. Utan det var falla tillbaka till så här gamla destruktiva beteenden. Och tankemönster. Så speciellt tankemönsterna. För det är där som jag... Även om man tränade i fysiskt så mådde man bra. Men jag var så otränad i det inre. Alltså det var så jobbigt att brottas med de tankarna hela tiden. För det, och jag bestämde mig efter det där återfallet att jag klarar inte av det här. Jag började ta hjälp. Jag gick i så här grupper för att försöka bli drogfri. Och absolut, det hjälpte ju det också. Men det var fortfarande någonting i mig som behövde bli nytt. För det var som om jag bara byggde på... Bygga under så här vattenskada. Att man bygger på det. Liksom. Det kommer ju förstöras förr eller senare. Det var ju det jag behövde göra. Bara rensa det inre. Och då hörde jag det med dopet. Ner i vattnet. Man blir så, du blir renad. Du får ett nytt liv. Och allt det gamla är kvar där. För det var, jag tänkte en dopgrav. Jag tänkte en grav. Ja, men jag är van att leva bland gravar. Tänkte jag. Men dopgrav, vad är det för något? Mm. Och då bestämde jag mig för att. Efter det återfallet. Att jag orkar inte mer. Jesus, du får visa mig. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Och då kom dopet i mitt hjärta. Och den dagen kom. Det var läskigt. Jag ville ju avbryta flera gånger. För att jag blev rädd. Liksom. Jag minns för när man har begått brott och grejer. Det var en kick som man jagade. Var ju den kicken som är adrenalin blandad med rädsla. Den har alltid varit läskig. Men på något sätt så gillar man den. Och det här ruset efteråt och allting. Och det var ungefär den. Fast rädslan var större. Inte så mycket adrenalin. när jag stod, och vi stod i en sån här led, och jag ville ju bara springa därifrån, men dopgraven var ju vid scenen och alla människor och församlingen är ju stor. Så jag tänkte, om jag springer iväg nu som en liten mest, alltså där, jag kan inte springa iväg nu och jag kommer skämma ut mig. Så jag stod egentligen kvar bara för att jag inte vågade springa därifrån, för jag var så rädd. Och jag visste inte ens vad jag var rädd för. Men sen så hamnade jag i dopgraven och att pastorn började profetera över mitt liv. Och så jag hörde lite dovt, men han sa ungefär saker. Gud kommer göra stora saker, men han älskar mig. Och lite sådana, alltså profeterade över vad han kommer göra. Och jag tänkte så här, stora saker med mig. Jag var jag tänkte, men jag ville bara få det här gjort. Det kändes som någonting i mig skrek. När jag kommer ihåg att de tar mig ner under vattnet. Och under vattnet så, det var så skönt att få vara där under ytan. Det var, för alla applåder, alla så här jubel, det var, hördes så doft. Det var så, här, så långt ifrån mig men ändå nära. Så jag var under vattnet och jag ser så hemska bilder av allt som har traumatiserat mig. Sen barndomen som flyger förbi som en snabb film. Och jag vet att det går snabbt när man döper någon ner och upp. Det är så att någon dränker en. Så det var ner och upp, men de sekunderna, det var som att han tillät mig att den tiden gick sakta bara för att han skulle få se att han har varit med mig under alla de stunderna.
Yeah.
Och det var jobbiga stunder. Men så när jag kommer upp i vattnet, så först och främst så visste jag inte om jag mådde bra eller dåligt. Jag kände mig jätteavtrubbad. Alltså så att, nej, inte alltid, det var bortdomnad. Så jag stod där och alla jublade och applåder och jag tittade runt och bara, jag vet att jag var glad, men jag minns inte om jag uttryckte den. Men samtidigt, det var så konstigt allting. Och jag visste, sen när jag gick därifrån, jag bara, ja, men på något sätt så kändes det att jag gav mig själv en ärlig chans. Att jag fick hjälp med det av någon. Och jag vet ju att det var den heliga anden. Alltså det jag verkligen upplevde det idag, så kan jag se tillbaka och jag upplever verkligen att Herren sa att jag är hans älskade son. I mig finner han glädje och fröjd. Liksom det var det jag kände efteråt, kände jag, han älskar mig. Och alltså tänk om jag bara hade kunnat jagat hans bekräftelse och jagat hans uppmärksamhet. Gud sa, då kanske inte det hade blivit så här, men det är okej att det har blivit så här. För jag har alltid gått runt och undrat så här, om Gud finns, varför fick jag gå igenom det här? Det har alltid varit min grej att jag inte riktigt trott att Gud finns. Det är bara för att jag har fått gå igenom så mycket och sett andra människor gå igenom saker. Människor som är snälla och verkligen så jättefina människor som går igenom hemska grejer. Och då har jag alltid tänkt så här, om Gud finns, om du fanns i mitt liv, varför fick jag gå igenom det jag gjorde? Idag så säger jag tack Gud. För att du tog mig igenom det. För han har varit med hela tiden. Och jag kan se det idag. Jag kunde inte se det då mitt i misäret, i kaoset. Men jag kan se det idag. Och jag är så tacksam för det. För annars hade jag inte kunnat göra det jag gör idag. Med den passionen. Och den så mycket empati för människor som man har. Och jag tror inte att jag hade kunnat göra det om jag inte kanske riktigt själv hade fått uppleva de sakerna. Vilket jag tror Jesus fick göra här på jorden. Han fick uppleva jättemycket känslor som vi får uppleva idag. Han hade inte behövt göra det. Men han gjorde det. Så vi kan inte säga, Jesus, du vet inte hur det här känns. Jo, och mer än så till och med. Mycket mer än så. Så det var det som dopet gjorde. Att jag, sen den dagen, jag har inte tagit en enda drog sen den dagen. Sen 2016, 6 november, jag minns det idag, det var efter dopgravet, jag är drogfri.
Wow.
Och droger har varit ett verktyg för mig att kunna, jag tyckte inte det var coolt att knarka. Jag behövde knarka. Det var inte så, jag knarkar när jag vill. Alla som håller på med missbruk och vägrar erkänna sitt missbruk kommer säga, men jag kan sluta när jag vill. Kan du? Kan du det? Jag tror inte att man kan det. Om du använder det som jag använder det, för att bedöva, för att kunna överleva. Jag var så trött på att överleva. Men tack vare honom så kan jag leva idag. Och det är skillnaden. Folk överlever här idag. Många människor överlever, men vi är här för att leva. Och det är det som jag kände att dopet gjorde. Den gav mig liv. Och den gav mig en hjälpare. Han hjälper mig i allt. Allt. I allting vänder jag mig till honom. Så det Till och med här när jag körde fel. Mm. Jag bara, elegande, snälla hjälp mig nu.
Men du hittade rätt.
Då vänder jag om så står han och vinkar in. Jag bara, tack.
Perfekt. Vi ska lyssna på The Blessing med Carrie Job och höra mer om vad Gud har gjort i ditt liv, René. Så vi är strax tillbaka här. Vi har René Lovås med oss. René, du fick uppleva Gud och du bestämde dig för att döpa dig. Yes. Och du hade ju försökt lämna kriminalitet innan.
Ja.
Men helt, men då kan man väl säga att du försökte själv, eller hur?
Ja, jag har ju försökt själv, eller jag försökte ju blanda in Gud i det också, fast så som jag såg på det då. Och Det var ju inte den guden jag vet är idag.
Mm. Men helt plötsligt då, så du säger att du fick uppleva den helige ande. Ja. Fick uppleva Guds kraft liksom.
Guds kärlek.
Och sen dess så har du inte, gått tillbaka till droger eller till kriminalitet.
Alltså.
Så när vi kopplar på Gud, kan man säga, eller när vi ger vårt liv till Gud, så hjälper han oss att komma in. Hur har resan varit efteråt då, liksom, nu när du går med Gud? Många som kanske lyssnar här, de är kanske inte kristna, har en tro på Gud, de hör här nu att du levde i kriminalitet, du fick möta Jesus och blev en kristen. Vi säger ju ofta i kyrkan man blir en ny människa.
Mm.
Och det blir man ju.
Ja.
På insidan.
Yes.
Men man har ju fortfarande sina gamla vanor, sina gamla beteenden, sina... Hur har den resan varit för dig?
Jag har ju fått ta mycket hjälp när det gäller gamla beteende och så här destruktiva mönster. Men ju mer du lär känna Gud, ju mer du vill, alltså du lär dig, du går in, jag gick ju så här bibel kurs och skola, så ju mer jag läste om ordet, alltså Guds ord, det var det där, så ser jag, men det här finns det ju människor som också har haft sådana beteende liknande, till och med värre i historien, så kan man se hur han kom in och helar vissa saker. Alltså så här, typ så här, Nya Testamentet pratar mycket om, när jag går in och kollar hans Jesus ledarskap eller hans lärjungar, hur var de och hur betedde de sig, vad är det här för beteende, vad är det här för tankemönster. Och så ser man hur Jesus kan svara på allt det, och då får man ju svar. Och sen har det ju varit med jobbet också, när man utbildar sig, utvecklas, och det är det som är grejen. Jag vill ju aldrig sluta utvecklas, så jag fortsätter att studera, fortsätter att lära mig nya saker, för att jobba, och för att om jag ska hjälpa människor, då behöver jag fullt hela tiden vara i utveckling.
Mm.
För jag kan ju bara leda någon så långt jag själv har kommit, så det är därför det är viktigt att jobba med. Vet jag att jag har problem med ilska, problem med självskadebeteende, problem med att jag har dålig självbild och självkänsla, då behöver man faktiskt ta sin tid och gå in i det och hitta det, why, varför har jag en dålig självbild, varför har jag problem med ilskan, och gå in och gräva i det och våga ta hjälp och vara ärlig med människor som du har tillit för och säga, men jag bär på det här, jag har problem med det. Och så när du vågar öppna dig själv till en person som du litar på, som du vet också kan hjälpa dig med det här, det är där hjälpen kommer in. Men man går in, annars man är så här, man har levt i en tystnadskultur där man inte vill berätta, eller man känner skam för att man ska säga någonting. Jag har problem med det här och det här. Då blir det skam inblandad. Då håller du tyst om det. Då ligger du bara möglad. Så det var det som hände med mig när jag fick lära känna Gud, att börja så här, men jag är ju älskad. Mm. Jag är ju förlåten, så jag kan ju ändå prata om det här. Så det är okej, för det är då det blir renat.
Mm. Yeah. Wow. Coolt alltså. Och ja, grymt.
Ja.
Fantastiskt.
Det var fint. Det, alltså, just det, för att det är det jag märker, att man går tillbaka till, att du går tillbaka till gamla beteende betyder inte att du är den gamla människan du var.
Just det.
Det är inte det. Så man får inte, men nu är jag sådär, nu har jag fallit tillbaka, nu är jag på steg ett eller ruta ett. Nej, det är du inte.
Just det.
Dina tankar är det, inte du.
Exakt.
För om jag är här, där vi är nu, och jag ska cykla till nästa station, eller två stationer härifrån, och jag ramlar i mitten, jag cyklar inte tillbaka hit för att åka och gå dit, utan jag ställer mig upp där jag ramlar och så cyklar jag framåt. Mm, och det är samma sak när vi faller tillbaka till gamla beteenden eller tankemönster som gör att det hindrar oss från att gå framåt. du behöver inte gå hela vägen tillbaka, för det tillbaka är raderat. Mm. Det finns ingenting att gå tillbaka. Det är någon där uppe som vill play a mind trick on you och säga, jo men ja, nu är du här igen, kolla på dig, du som är kristen, och kolla hur du svor, och kolla här nu, nu gick du och festade med dem och nu hänger du med dem. Och vad ska alla andra säga? Det där är inte Gud som talar.
Ja, just det.
När Gud talar, han är uppmuntrande, han är uppbyggande, han tröstar.
Yeah.
Så det är det som är viktigt, att så här, vem är det som talar nu? Är det den andra? Få tyst på det, lyssna inte ens på det. Yeah. Så, och gå vidare, och det är det som är det viktiga. Du är den Gud säger att du är.
Yes.
That's it. Inte vem din granne eller din fru, eller alltså om du hör så negativa saker om dig själv. Det är inte du, så varför ska du lyssna på det? Och det är det jag lär mig att ta med mig idag när jag går med Gud, när jag jobbar med när jag gör det jag gör idag. Och det är svårt ibland. Det är svårt, men vad gör jag då? Gå tillbaks till det som funkade.
Yeah.
Bön, Bibeln, gemenskapen som finns bland andra människor som delar samma tro, eller även om inte bara tro, med människor som är fyllda av kärlek. Mm. Det finns människor i min närvaro, min omgivning, som inte har tagit emot Jesus än, men de förstår inte hur använda de är av Gud. Mm. Och det är så vackert att se att Gud kan använda alla.
Wow, yes. Amen. Alltså. Grymt. Men du, idag då så jobbar du med hjälper sådana som sitter fast i missbruk, yeah, i kriminalitet, att, yes, ta sig ur. Kan du inte bara berätta lite kort, vad är det ni gör för något idag, och vad pysslar du med? Vad jobbar
det
du med?
Vi gör att vi hjälper människor som vill lämna destruktiva miljöer. Vi vill inte kategorisera människor så att ja, men vi jobbar med bara dem, utan vi jobbar med alla som vill lämna någonting som är destruktivt. Och då är det därför det är viktigt att vi måste skräddarsy varje behandling för varje individ. För att allt det som funkar hos mig kanske inte funkar hos dig. Eller det funkar hos han, funkar inte hos dig. Men det är ändå, men vi skräddarsyr det. Ja, men vad behöver den personen hjälp med? Och vad behöver han? Ja, men han har jätteproblem med ilska och kriminalitet. Han har problem med droger. Bra, då behöver vi sätta fokus på vad som är vad. Och så hjälper man den personen att komma ut till samhället. Socialanpassa. Vissa människor klarar inte ens av att stå i kö till en mataffär. För att det händer så mycket i dem. Mm. Eller de kanske har haft en självbild att de är utvaldhet. Grandiös beteende. Vadå, här kommer jag akta på er. Och det är så mycket som man får jobba med. Mm. Men ju mer du jobbar med dem och inser och lär dem att de är älskade. Att de är fantastiska människor. De är bra. Deras handlingar, no, inte så bra. Men de är bra.
Ja,
och det är det man måste skilja dem från, att förstå att du är en bra människa, men det du kanske har gjort har inte varit så bra. Men du måste skilja bort det. För att de har jätteofta så brottas man med en dålig självbild. Alltså de kan inte tro på det vi säger. De blir nästan irriterande när vi säger att de är älskade. Mm. Att de förtjänar ett bra liv. De behöver inte leva så här. Och de blir nästan irriterade. För att det som finns i dem kanske känner sig, men vad snackar de? Står han och ljuger framför mina ögon? Men det är bara för att jag ser det med andra ögon. Och det är det som vi hjälper människor att komma ut i samhället. Är det utbildning? Är det jobb? Men i början behöver hitta deras identitet. Och ta bort den där gamla identiteten de har burit med. Som har tagit dem hela vägen dit de är idag. Och det är det som är så fint. Det känns som han sänder människor. Och det är verkligen så här. Det är inte, ja det är kristna, vi hjälper bara kristna. Nej, vi hjälper alla.
Mm.
För Gud säger, älska alla. Vi ska älska alla. Vilka är alla? Det är alla. Vi ska hjälpa dem. Alltså det är så vackert att vi får jobba med Guds nåd, med hans kärlek, med hans favör.
Yes.
Och vi går med det. Och med hans trygghet, hans hand är över det här. För att vi jobbar i en väldigt mörk miljö. Den är farlig. Vissa människor har mycket problem. Har mycket människor som är kanske ute efter dem. Eller de har varit hotet. Eller de har en hotbild. Det är jätteolika.
Mm.
Så det är därför jag alltid säger, jag är så tacksam för alla som ber för oss. Och ber för det vi gör, för att det behövs.
Vad heter arbetet?
Vi brukar inte gå ut i medier
med det. Okej, då håller vi det där. Men det har mycket att göra, kan jag säga. För att jag har ju själv jobbat med ungdomar i 15 år. Och jag måste säga att den råheten som finns idag. Mm. Och hur lätt det verkar vara för ungdomar att dra sig in i gäng. Alltså jag har nog aldrig sett det.
Mm.
Under alla mina år jag har jobbat liksom. Mm. Ungdomar och det, så det, vi har ju verkligen mycket att göra. Nu pratar man ju väldigt mycket om att skapa förebyggande. Mm. Liksom, vad gör vi för att förebygga? Och det hoppas vi kan få höra mer om. Vi skulle gärna ha med dig igen. Mm. I studion här, och du kanske kan ta med någon av dina, någon som du har hjälpt ur.
Absolut.
Det vore väldigt kul. Men väldigt kul att ha dig här alltså. Och tack för att du kom till Radio Hope den här morgonen. Klockan är alldeles strax 9 och vi vill önska er alla en helt fantastisk helg. Gud välsigne, vi är tillbaka nästa vecka. Här kommer Nobody Like You med Red Rocks och så tackar vi för oss denna kväll. Eller morgon är det.
Ja.
Ha det bra, Kalle.
Bless you. Bye.